Välkomna, vad roligt att se så många idag igen. Så det börjar bli tradition att vi ska vara många på gudstjänsterna. Det låter härligt. Och vi har fått en fin söndag också. Och ett speciellt välkommen till Anna Wengelin som ska predika för oss. Det ser vi fram emot med glädje. Men annars, om man tänker på den här dagen, den 11 juni. Vad är det för speciellt med den 11 juni? Jo, tittar man i historien så hände det någonting den 11 juni. 1770 så upptäckte James Cook stora barriärrevet. Han gick på grund. Det var så han upptäckte det. Och det är ju det största vi har. Det är alltså 500 meter högt, 260 mil långt och lika stort som Storbritannien och Schweiz och Nederländerna tillsammans. Och andra skulle kunna säga att ja, men idag har ju Bertil namnsdag. Det är det största. Och det betyder ju ljus och glänsande. Eller andra skulle säga nej, det som är så speciellt med den 11 juni, det är ju att idag så är det Östergötlands största bakluckeloppis vid Bergslussar. Det är fantastiskt med den 11 juni. Och jag skulle vilja säga att det är något helt annat. Utan det viktigaste är ju att idag kan vi få möta Jesus. Det är det som är det största, oavsett vilken dag det är. Det är det som är det största den 11 juni 2023. Idag kan vi få möta Jesus och vi ska be om det. Herre, vi tackar dig för den här dagen och den här förmiddagen och den här gudstjänsten. Vi tackar dig, Herre, för alla som har kommit hit idag. Tack Jesus att du vill välsigna oss var och en. Tack att du vill låta oss ha en öppenhet för dig idag, Herre. Och vad du vill säga genom Anna idag i predikan. Tack att du vill välsigna gudstjänsten från början till slut och samvaron också efteråt, Herre. Vi lägger den i dina välsignade händer. I Jesu namn. Amen. Och det som ligger framför för veckan, det är ju på måndag är det ju bön 7:15. På onsdag är det ju kraftkällan 18:30 här. På fredag är det karismakväll här 18:00. Och nästa söndag 10:00 så inviger vi ju kökssalen som vi har hållit på med ett par tag. Men då har vi den glädjen att se fram emot. Sen finns det också möjlighet att skriva upp sig på loppis som vi har i sommar i lilla salen här inne. På där man vill hjälpa till i så fall. Men nu ska vi börja sjunga tillsammans en härlig sommarsång. Nummer 201. En vänlig grönskas rika dräkt. De första tre verserna. 201, vers 1 till och med 3. Och alla ska ni känna er riktigt varmt välkomna hit.
Jesus.
Jag tycker om att vara uppe på nätterna. När andra sover, då är jag uppe. Och jag har ju haft sån här allergichock och ganska länge. Och då var jag uppe på natten 4:00. Det var ju lite sent, men mot vad jag brukar vara alltså. Och då så var det en präst som berättade 4:00 på morgonen att han var i affären. Och där var det en gammal man framför honom. Och han tyckte, varför gör han så? Han tog nämligen ett päron och så stoppade han i ena fickan. Och så tog han ett äpple och så stoppade han i andra fickan. Och då tänkte den här prästen, jag kan undra om han tänker betala för det. Jag följer med till kassan och ser vad som hände. Så kom han till kassan, så tog han upp päronet och så tog han upp äpplet. Och så tog han och betalade för det. Och då så frågade kassörskan, vill du inte ha en plastkasse? Nej, jag har haft så många plastkassar förut och jag behöver inte ha någon, jag klarar mig. Och då frågade prästen honom så här, inte kan du väl klara dig bara på ett äpple och på ett päron? Och då så svarade han honom att jag har vad jag behöver och jag har det väsentliga. Och så stoppade han ner päronet i fickan och så stoppade han ner äpplet. Och så gick han hem. Och han tänkte på det här, den här prästen, att vad är det som är viktigt och väsentligt för mig? Och då står det så här i 2 Korinthierbrevet 12:9. Min nåd är allt du behöver. I svagheten blir kraften som störst. Ty när jag är svag, då är jag stark. Och Jesus säger, jag är med alla dagar in till tidens slut. Och han tänkte, vad är viktigt för mig? Jo, det är tron på Jesus. Det är Bibeln och det är bönen. Och det räcker. Det viktigaste är vad jag behöver som bäst, som ger mig trygghet i livet. Det behövs inte så mycket, bara jag har det väsentligaste i livet. Tron på Jesus. Någon som leder mig, någon som hjälper mig, någon som bär mig. Någon som har lovat att vara med mig varje dag. Det räcker. Det är det viktigaste. Och också att kunna lyssna in vad han vill med mitt liv. Jag har det jag behöver. Och därför ska man också vara tacksam för det man har. Och ta vara på det. Ska vi be än en gång tillsammans. Tack Herre för att du har gett oss det väsentligaste i livet. En levande tro på dig Jesus som håller och bär igenom allt. Tack att vi får leva i den tryggheten och den får hjälpa oss igenom hela livet på olika sätt. I Jesu namn. Amen. Nu ska vi låta triklangsångarna sjunga för oss. är vi ju nyfikna på vem Anna Wengelin är. Även på Mats naturligtvis. Välkommen upp.
Jag brukar bli lite torskig.
Ja. Det går bra. Jag ska inte hålla på så länge.
Nej.
Men du kan väl berätta lite om dig själv?
Ja. En kvinna i sin bästa ålder. Eller vad säger man? Gift med Mats. Som sitter där nere. Har två barn. Utflugna. Min äldste son är 25. Gift med Sara. Eller han fyller 25. Min dotter... Och William heter han. Och min dotter Elvira, eller vår dotter Elvira ska jag säga, vi är två om dem, är 23 i år. Eller hon har blivit 23. Och studerar i Örebro. Och sonen bor i Motala. Så de är utflugna. Och vi lever ungdomsliv. Nej.
Vad härligt.
Typ.
Ja. Då tänkte jag fråga, vad brinner du för?
Ja, vad brinner jag för? Det finns mycket jag brinner för, men framförallt är jag har ju på äldre dag kan man säga börjat läsa till pastor. Jag är inte riktigt färdig, jag har några uppgifter kvar och jag har mitt examensarbete kvar. Och varför gör man det på äldre dag? Ja, jag kan säga så att Mats och jag, vår familj har gått igenom ganska tuffa saker under en ganska lång period på olika sätt. Och det har varit många olika saker som har kommit. Och i det så har vi hittat, jag har haft en tro hela mitt liv. Så kan vi säga, sedan jag är barn. Jag har trott på Gud. Men det är ju genom prövningar man verkligen märker att det håller. Att det är på riktigt. Och för oss blev det så mycket mer än bara det här. Det kan lätt bli slentrian när vi går till kyrkan och vi har Gud. Och sen plockar vi bort honom. Och sen kör vi det vanliga i vardagen. Och sen så går man tillbaka på söndagen och så plockar man fram honom igen. Och sen, men när man går igenom saker och ting. Och det vet jag, ni som har gjort det. Ni upptäcker ju det. Att det är ju då... Vi behöver vår Gud. Och det fick mig upp ögonen på väldigt mycket och gjorde att jag fick en längtan till att vilja dels lära känna Gud ännu djupare för min egen del. Men också berätta om, precis som det uppdrag vi har fått, att vittna om vem han är och vad han gör i våra liv, i mitt liv och vad han kan göra i andras liv.
Ja, men det,
och det är det jag brinner för.
Det är ju det som är så fantastiskt att få göra det.
Ja.
Och så. Men på fritiden då? Vad tycker du om att göra?
När man studerar har man inte mycket fritid. Jag tycker jag har bott i böcker de senaste åren. Men min fritid annars är ju att umgås med mina vänner. Att umgås med människor, att möta människor. Lära känna nya människor. Att känna Gud naturligtvis har ju varit innan också. Att vara med i församlingen. Jag tycker om att resa, jag tycker om att läsa. Jag älskar musik, sång och musik. Jag tycker om trädgård, blommor, växt. Jag har ett inredningsintresse fast det har fått ge vika de senaste åren. Så att... gillar att gå på loppis. Fast nu när vi ska flytta så inser jag att nu har jag för mycket grejer. Så nu ska jag inte gå på loppis. Jag ska ha loppis.
Ja. Men vårt loppis börjar ju inte förrän i mitten på juli.
Ja, det är lite sent.
Det är lite sent.
Men jag ska ha ett hemma i trädgården. Okay. Tänkte vi. Ja.
Vad gillar du för mat då?
Jag gillar väldigt mycket men... Jag är lite italienare, så italiensk, ja inte genetiskt då kanske, men i själ. Jag har varit missionär i Italien och jag älskar italiensk mat, men jag älskar också asiatisk mat. Mm.
Men har du italiensk temperament också eller?
fråga min man.
Vi fick inget svar där, nej. Vi kan ta det vid fikat kanske, får vi se. Ja.
Jag viftar mycket, så kan vi göra.
Man kanske ska hålla sig på avstånd.
Ja, precis.
Vi ska sjunga lovsånger, gillar du?
Ja.
Älskar du att sjunga lovsånger? Och Inga, du ska hjälpas åt och vi andra får vara med. Det kommer vara på skärmen. Och sedan ska vi få lyssna till dig som predikar.
Ja.
Varsågoda.
Tack. Jag kan bara göra en liten fråga till. Jag tror du berättade någonting om att ni hade hållit på med något som heter Twins, något ungdomsarbete. Vad var det för åldrar? Eller vad?
Det var mellan 10 och 13, eller är mellan 10 och 13. Den här från söndagsskolan och innan man kommer in i ungdomsarbetet kan man säga.
Och vi skulle titta på om det var någonting som vi kunde. Och vi har valt ut några stycken som vi tror är någorlunda välkända. Och den här första, den heter I din närhet. Så nu får ni hjälpa till så mycket ni kan.
Först vill jag ju tacka för att jag får komma hit. Det är en ära för mig. Ni vill ha mig här. Jag tänker att vi ber en bön för den här gudstjänsten. Eller för den här predikan. Det kan jag behöver. Jesus, jag tackar dig för att du är nära. Att du är här. Jag tackar dig för att du vill tala till oss genom ditt ord.
Och jag tackar dig för att du gör oss öppna för vad du vill säga till oss idag. Så att vi får lära känna dig ännu mer. Att vi får komma nära dig på djupet, Herre. Jag tackar dig, Jesus Kristus. Amen. Det är två ord som har flugit i mitt huvud den senaste veckan. Och det är nära Jesus. Det är så här ibland att jag oftast så hittar jag saker och ting att predika om när jag läser i Bibeln, bibelord. Eller så går jag till kyrkotexterna. De är också väldigt bra. De är tidsenliga just för året, vad som har skett också i Jesu tid och så, man får följa det. Men ibland så är det så att det kommer liksom ett ord i huvudet och sen får man liksom ta sig an det och bearbeta det. Och nära Jesus har varit det ordet, de orden som har upptagit mitt huvud, kan vi säga. Och för all det, man skulle kunna också säga känna Jesus. Det går hand i hand lite. Och nära innebär ju antingen att du står fysiskt nära någon eller något. Men nära kan också vara att du står någon nära. Att du känner någon väldigt bra på djupet. Så det är lite olika betydelse i detta nära. Och några som fick stå fysiskt nära Jesus, det var ju lärjungarna. Och de fick ju också lära känna honom nära. Allt eftersom åren gick när de umgicks med honom så fick de ju verkligen lära känna honom på djupet. Se vem han var. Vem han är, skulle jag vilja säga. Som deras herre och mästare. Den som undervisade dem om Guds ord. I tid och otid. Hela tiden skulle jag vilja säga när de gick där och vandrade mellan byarna, städerna. Han visade dem genom sitt liv hur de skulle behandla människor de mötte. Men framförallt hur de skulle få gemenskap med sin far. Gud fadern själv, skaparen. Och han visade också inom de under och tecken som han gjorde vem Gud är. Och han visade omsorg om människor runt omkring sig som andra såg för litet. Som andra ansåg vara skräp. Och det här är ju den bilden som vi har av lärjungarna och Jesus relation. Att han är läraren, han är förebilden. Men vi glömmer ju också bort att Jesus var ju faktiskt människa. Det innebär att han var ju Gud i sin karaktär och i sin personlighet, i sin ande. Men kroppen var ju mänsklig och den var ju svag. För det är ju våra kroppar. Jag kan tänka mig att han hade trötta dagar med huvudvärk och han ville vara i fred. Att han hade skoskav efter alla de här långa vandringarna mellan städerna. Grus i dojan. Eller sandalen. Han blev trött. Han kanske var förkyld. Han var hängig. Och ibland blev han otålig faktiskt. Kan vi läsa om, ja, men fattar ni ingenting, brukar han ju säga till lärjungarna när de han har förklarat för dem otaliga gånger samma grej. Och de ändå bara, vad menar du? Han kunde bli väldigt arg. Som när han sprang in i templet och sparkade ner alla köpmännen som månglarnas bord och slängde ut dem. Men det vi vet är att han syndade aldrig. Han syndade aldrig. För det han gjorde, gjorde han aldrig utifrån egoistiska skäl. Eller sina egna begär. Utan han följde Guds bud. Och Guds vilja. Att älska sina medmänniskor med villkorslös kärlek. Som endast en Gud kan göra. Lärjungarna var alltså både nära Jesus och kände honom. De skrattade och grät tillsammans. De talade, de umgicks dygnet runt. De fick vara med om stora under, men de fick också vara med om de här heta diskussionerna som föregicks mellan fariseerna och de skriftlärde och Jesus. De hånades samtidigt som de ibland sågs upp till och hyllades. Och de hotades. Och ett hot blev ju också verkligt. Att Jesus dog på korset. För det han stod för. För det han vittnade om. Och vi kan ju bara ana hur lärjungarna upplevde detta. Den som står dem närmast är död. Den förtvivlan, den sorg, den vilsenhet och den hopplöshet. Deras mästare, deras lärare, han som var deras förebild, han var död. Vad gör vi nu? Hur går vi vidare? Alla dessa frågor och alla dessa funderingar som fanns i deras huvud. Och sen ett par dagar senare så vänds det till en gränslös glädje och förundran och chock. Hur kan det här ske? Han lever ju. Är det sant? Och då kommer de här orden som Jesus har sagt till dem flera gånger. Ni frågar varandra. Jag läser från Johannes evangeliet 16 kapitlet, 19 versen. Ni frågar varandra om det jag sa. En kort tid och ni ser mig inte. Ännu en kort tid och ni kommer att se mig. Och jag säger er sanningen, ni kommer att gråta och jämra er. Men världen ska glädja sig. Det var det som hände vid korset. Ni kommer att sörja, men ni sorg ska vända sig glädje. Och det är det som sker 2 dagar senare. På tredje dagen. Och då, aha, vad är det här jag menar? Ja, just det. Nu fattar vi. Och så efter uppståndelsen så ger han dem i 40 dagar en intensiv undervisning. I vad som kommer att ske, han påminner dem hela tiden om tidigare löften som han har gett dem. Och så kommer de kanske inte liksom förstått eller tagit på fullt allvar. För det gör man sällan när man har den man ser upp till, den man stöttar sig på, den man litar på vid sidan om. Då tänker man, ja, ja. Och sen när den inte finns mer, jaha, ja, hur gör vi nu då? Jag tror att vi har varit så i olika situationer när människor man har sett upp till och på ett jobb till exempel. Ja, nu är chefen borta, vad gör vi nu? Och jag tror att det var så de kände. Men nu hade de honom här och då liksom kände, de har varit med om, han var faktiskt borta där. De fick en sån här liten aha-upplevelse. Att Jesus kanske inte är här hela tiden. Så nu tänker jag att de lyssnade med ett extra öra. Om man nu hade det lite extra noga. Och han påminner dem om de löften de har fått. Han påminner dem om att han ska gå och bereda ett rum hos fadern åt dem. För han ska komma tillbaka. Johannes 14:1 säger så här. Låt inte era hjärtan oroas utan tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats för er. Om jag nu går bort och bereder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig för att ni ska vara där jag är. Han ska inte överge dem. Han ska inte glömma dem. De ska vara där han är. Nära. Han säger också att de ska kunna göra samma gärningar som han gör. Och att fadern ska sända en hjälpare. Jaha, vi ska få en annan som hjälper oss. Och i 12:e versen i Johannes 14 så säger det så här. Jag säger i sanningen att den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra för jag går till fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn ska jag göra. För att fadern ska bli förhärligad i sonen. Och om ni ber om något i mitt namn så ska jag göra det. Och om ni älskar mig håller ni fast i mina bud. Och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. sanningens ande. Världen kan inte ta emot honom, för världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom, för han förblir hos er och ska vara i er. Jag ska inte lämna er faderlösa, jag ska komma till er. Ännu en kort tid och världen ser mig inte längre, men ni ska se mig. För jag lever och ni ska leva. Den dagen ska ni förstå att jag är i min far och att ni är i mig och jag i er. Den som har mina bud och håller fast vid dem är den som älskar mig. Och den som älskar mig ska bli älskad av min far. Och jag ska älska honom och uppenbara mig för honom. Så här får de ju löftet att han ska fortsätta vara dem nära. Han ska uppenbara sig för dem. Och han riktigt understryker: jag ska inte lämna er. Ni behöver inte misströsta. Jag är i dem och han förblir i dem. Där har vi det här nära igen. Och sen ger han dem ett tydligt uppdrag innan han far upp till himlen. Och det här har vi ju precis predikat om de senaste månaderna här. Och det är ju från Matteus 28, 18, 20. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt som jag befallt er. Och se, jag är med er alla dagar. Jag är med er alla dagar. De här tre punkterna ger dem ett mål och mening inför framtiden. Ett syfte. Och det här gäller dig och mig idag. Jesus ska komma tillbaka. Vi har fått en hjälpare och vi har ett tydligt uppdrag. Och det här sammanhanget som lärjungarna levde i, det var inte lätt. De levde under förtryck, under romarnas förtryck. De var förföljda och de hotades till döden. Och det är ju alla lärjungarna utom en, Johannes, fick ju lida martyrdöd. Så det här kunde de ju inte göra själva. Det säger sig självt. Och att de kände sig små när Jesus lämnade dem, det var inte alls konstigt. För det här var ju också innan hjälparen kom. Men pingsten kommer med hjälparen. Och han kommer med dån och kraft. Det har det ju predikats om. Han gör sig klart synlig genom vind och eldslågor och främmande smak och övernaturlig kraft. Det ska inte gå bort förklara. Det här har skrivits in i historien. Det finns i skrifter att det här har hänt. Det ska inte gå bort förklara Gud att han är närvarande. Att han är nära. Men vad är det då för skillnad mellan oss och lärjungarna idag? Vi har ju inte sett Jesus som människa. Vi har inte fått umgås med honom. Vi har inte suttit och pratat och ätit mat med honom. Och gått med honom i flera år fysiskt. Vi var heller inte med på pingsten. Även om kanske flera av oss har varit med om andens nedslag i några möten där vi verkligen fått uppleva att han är närvarande. Så kan det vara på ett mer påtagligt sätt. Men hur ska vi då kunna vara nära Jesus idag? Hur ska vi kunna lära känna Jesus idag? Gud har en plan. Från Efesierbrevet läser vi första kapitlet 3 och 21. Nu är det ganska många verser, men jag tycker att de här verserna är så fantastiska. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder tack vare den rika nåd som han lett flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut. För att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Och därför, när jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga, så kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens far, ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får en rätt kunskap på honom. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Den kraften lät han verka i Kristus. När han uppväckte honom från den döda och satte honom på sin högra sida i himlen. Högt över alla härskare och makter och krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas. Inte bara i den här tidsåldern utan också i den kommande. Allt lade han under hans fötter och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen. Som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Förutom att vi är förutbestämda innan skapelsen att vara hans barn, så ger han oss också Guds ande, den helige ande. Det är så, när vi tror på Jesus så får vi anden. Han tar sin boning i oss. Vi får ett sigill. Vi blir märkta av Gud. Och den här anden har ju varit verksam ända sedan begynnelsen. Därför att anden är Gud. Gud uppenbarar sig som fader, han uppenbarar sig som son, han uppenbarar sig som den helige ande. Gud är ständigt närvarande. Han är. Och det är samma ande som verkar i dig och mig idag. Och med den helige andes hjälp så får vi lära känna Jesus och komma nära honom. Vi har också fått Guds ord som är inspirerat av Guds ande genom människor skrivet. Och genom att lära känna, genom att läsa Bibeln så lär vi känna Jesus, vi lär känna Gud. Vi ser vem han är. Vi kan se den här röda tråden redan från början. Genom hela Bibeln. Guds plan för oss. Och när vi läser den där, jag är sån i alla fall, jag kan läsa ett bibelord flera gånger. Och varje gång jag läser det så kan jag upptäcka nya saker beroende på vilket ord jag betonar. Och Gud, den helige ande leder oss där. Han kan liksom helt plötsligt ett ord som jag har tolkat eller upplevt på ett sätt. Eller ett sammanhang. Hur länge som helst, kan vara i flera år. Och jag har fått det undervisat för mig att så här är det. Och sen helt plötsligt läser jag det. Och sen så kan Gud tala till mig. Men tänk så här. Och det kan vara bara ett ord som gör skillnad. Jag upptäcker ett ord och ger vikt på det. Och sen bara får detta bibelord ett helt nytt sammanhang. Det är så den helige ande verkar. Det är så han hjälper oss att lära känna Jesus. och komma nära honom genom Guds ord. Och i den 17:e versen som jag ur texten läste så står det ju faktiskt så här att Paulus bad för dem att de skulle få vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Och det är det anden gör. Han hjälper oss att tolka ordet på rätt sätt. Vi får en vishet och en kunskap. Han har också gett oss bönen, samtalet. Vi läser i Guds ord om att vi får göra våra önskningar hörda. Vi får återkomma till honom. Vi uppmanas att återkomma till honom. Var tjatiga. Knacka på dörren. Men också när vi inte själva finner ord så kan vi läsa i Romarbrevet 8:26 att så hjälper också anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och även tungotalet som vi kan få, det är till för oss som individer i vårt samtal främst med Gud. När våra ord inte räcker till så hjälper anden oss att tala med Gud och att be de bönerna som Gud vill ha. Och i bönen kan även den helige ande uppenbara sig genom tankar, idéer. Man kan få infall, ja men så här är det nog. Helt plötsligt när man sitter och ber så kan man få svaret direkt. Det är den helige ande som hjälper oss. Vi kan också lära känna Jesus genom församlingen. Den gemenskap som du och jag har med varann. Den helige ande förenar oss. Han gör oss enade som syskon, som församling. Ger oss ett sinne likt Jesus. När vi delar vårt liv med varandra, när vi berättar vad Jesus gör i våra liv, när vi hjälper varandra och uppmuntrar varandra, när vi går igenom svåra perioder, så hjälper vi varandra att växa i Kristus. Lärjungaskap kallas det. Och det är också en sak som jag brinner för, så kan vi säga. Det ligger mig varmt om hjärtat. I Filipperbrevet, ett av mina favoritställen faktiskt, i andra kapitlet, första versen, så läser vi: om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek och gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag, samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Jesus Kristus var. Den helige ande ger oss förutsättningar att bygga en Kristuslik församling där kärlek och frid råder. Där Jesus är grunden vi bygger på, inte världens byggstenar utan Guds byggstenar. Där Jesus är hörnstenen. Och detta kan inte vi göra i egen kraft. Vi behöver den helige ande. Längre fram i Efesierbrevets andra kapitel 18-21 så står det så här att genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Därför är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare med de heliga och medlemmar i Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grunder, hörnstenen är Jesus Kristus själv. I honom fogas hela byggnaden tillsammans och växer upp till ett heligt tempel i Herren. Och i honom blir också ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Och därför är Paulus uppmaning i Efesierbrevet så viktig. När han i 4 kapitel 23 versen säger: låt er förnyas till ande och sinne. Och i 5 kapitlet, vers 18, sista meningen. Låt er istället uppfyllas av anden. Den här uppmaningen visar på att vi faktiskt har ett val som människor. Att det här är någonting som pågår och som vi måste tillåta ske i våra liv. Det står inte förnyats eller uppfyllts och det är klart. Utan det står förnyas och uppfylls. Det här är någonting som vi behöver göra dagligen. Att låta den helige ande vara delaktig i våra liv. I våra tankar, i våra böner, i våra handlingar, i vårt tal. För att vara Jesus lika. Och det här sker genom, väldigt sällan genom extrema uttryck som på pingstdagen. Bara när det verkligen behövs. Utan det här är högst naturligt. Guds namn är Jahve. Jag är. Han är ständigt närvarande. Han är ständigt här. Och det är den helige ande också. Det är som att andas. Det är inga konstigheter. Så vi behöver inte vara rädda för den helige ande. Och det här är en tröst för oss. För det här gör också att vi behöver inte gå själva. Vi behöver inte prestera någonting i egen kraft. För att bevisa att vi är någonting. Utan precis som lärjungarna gick med Jesus genom livet kan du och jag göra det idag genom den helige ande. Jesus är nära oss hela tiden. Och i det här kan du och jag få hitta frimodighet, hitta kärleken och omsorgen och uthålligheten. Att göra Jesus synlig i våra liv, i vår gemenskap, tillsammans. Och för andra. För att Jesus Kristus ska äras. Jag avslutar med bibelordet från Efesierbrevet 3. 20 versen. Han som kan göra långt mycket mer än allt vi ber om eller tänker oss. Genom den kraft som verkar i oss. Hans är äran i församlingen och i Kristus Jesus. Genom alla generationer i evigheters evighet. Amen.
Tack Anna för din predikan. Vi har fått med oss mycket av Guds ord och tankar. Nu ska vi sjunga tillsammans och vi ska få sjunga ut vissheten om att Jesus är med oss. Saliga visshet, Jesus är min, nummer 259. Och när vi sjunger så får vi också vara med och offra. 259. ska fortsätta att sjunga tillsammans i en lovsång. På dig min Gud förtröstar jag. Där får vi sjunga ut vår förtröstan. Och om att han vill vara med oss i vår morgondag. Och han vill vara nära oss. Förberett en sång till här, men det börjar bli varmt och lite syrefattigt här inne, så att jag tror vi nöjer oss så här. Och vi ska ta en stund också för att kunna vara i bön och förbön. Om det är någon som har något som ni vill lyfta som vi ska ta med i bön eller i tacksägelse, så får ni gärna nämna det. Vad sa du? Vi vill ha regn, ja, precis. Det tror jag är en bön från allas våra hjärtan. Att det får hända någonting så att det ändrar sig och vi får regn. Jag tänker också att vi ska be för skolavslutningarna som är till veckan. Att det får bli fina samlingar och att det får vara lugnt bland de som firar sina examen. Och så får vi be för framtiden. Vi skulle sjungit det går en väg mot framtiden. Vi får be för församlingens framtid och får be för Annas framtid. Att Herren får leda på det sätt som Herren vill. Och Herre, jag bara tackar dig för att vi får komma inför dig. Vi får uttrycka vår förtröstan på dig. Herre, vi vill stå tillsammans med dig. Vi vill leva nära dig, Herre. Inte bara på söndag när vi firar gudstjänst, utan vi vill leva nära dig också i vardagen, Herre. Och räkna med dig, Herre. Tack, Herre, för att du vandrar tillsammans med oss, Herre. I vardagens alla händelser. Och Herre, så kommer vi med ett rop om att få regn över vårt land, över våra bygder, Herre. Markerna törstar efter regn, Herre. Och djuren törstar efter regn och vi människor törstar över regn. Vi vet att det betyder mycket att regnet får komma för att också binda pollen som gör det svårt för många i luften, Herre. Herre, vi ber om att du ska öppna himmelens skya, Herre, och låta det få komma det regn som vi behöver, på det sätt som vi behöver, kanske inte som ett stött regn när det är torrt, Herre, men att det får komma och luckra upp jorden och vattna den, Herre. Herre, så ber vi för veckan som ligger framför, och vi ber för skolavslutningarna som ska vara till veckan, Herre. Be om att det ska få bli fina samlingar för dem som ska gå på sommarlov, Herre. Och Herre, vi ber också för dem som kanske gärna vill festa till det när det blir skolavslutning och det är lätt att det går över styr, Herre. Men vi ber, Herre, om att du ska hjälpa dem att kunna fira på ett förståndigt sätt, Herre, och kunna vara närvarande i sitt firande, Herre. Tack att vi får be om beskydd, Herre, för de ungdomar som hamnar i de här sammanhangen, Herre. Tack att du beskyddar. Och tack för att vi får be för framtiden, Herre. Får be för församlingens framtid, Herre, om att du ska leda oss på det sätt som du vill, Herre. Vi ber för Annas framtid, om att du ska leda henne, Herre, när hon snart är färdig med sina studier, Herre, och hon vill stå till ditt förfogande att tjäna dig, Herre. Tack, Herre, för att du leder henne så att hon får vara där du vill ha henne och där du vill använda henne, Herre. Tack, Herre, för att du hör vår bön, Herre. Amen. När vi mötte Anna för någon vecka sedan här, så ett av de orden som du nämnde, det var trofasthet. Att du har fått uppleva mycket av Guds trofasthet. Och vi gör så här att vi nöjer oss med att sjunga första versen och kören på den sången. Nummer 636. Känner ni att ni vill stå upp, så får ni göra det. Och så ber vi också välsignelsen tillsammans. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giver oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så får vi gå i Herrens frid. Och nu efter gudstjänsten så är det ju fika och vi sjunger tillsammans i vår bordsång. Jag vet inte om Christian har den för dem som inte... Där kom den, bra. Ska ni ha alla för idag? Vill Per-Åke säga? Vad sa du? Ja, ja. Det finns några bord här in till köket och det finns bord där uppe och det går kanske att ta med sig och sitta ute också, ja. Precis.